السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Men är det inte på eller? Jo, det lyser. Den.
Lyser den?
Nej, den lös. Den lös. Nu lyser den. Jag ska bara stänga av och stoppa. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأهلا وسهلا till del 2 i tafsir på surat al-qiyamah, denna mycket mäktiga sura som handlar om domedagen. Och vi stannade ungefär vid vers 13 om jag inte minns fel, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Människan ska på den dagen upplysas om vad hon utförde och vad hon har underlett. Yani Allah subhanahu wa ta'ala talar här om domedagen. Att han på domedagen kommer att informera människan om allt hon gjorde i detta liv. Vare sig litet som stort. Vare sig dolt eller öppet. Vare sig i början på livet eller i slutet på livet. Vare sig du minns det eller inte, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att informera dig om allt. Och Ibn Abbas, Ibn Mas'ud sa också i tafsir på versen att Allah kommer informera människan om vilka onda och goda gärningar människan gjort innan han dött. Och vilka goda och dåliga gärningar som är kontinuerliga efter hans död. Yani qaddama wa akhar. På arabiska qaddama, det är tidigare. Akhar, det är senare. Så en tafsir kan också vara att Allah kommer informera människan om allt gott och ont hon gjort i detta liv. Wa akhar, det hon lämnat efter sig. Det vill säga att det finns goda gärningar som lämnar spår efter sig. Till exempel att du bygger en moské med dina pengar. Eller du är delaktig i att bygga en moské. Och sen efter din död så ber hundratusentals personer i den här moskén i flera hundra år. Då får du belöningen för det. Wa ma akhar. Du gräver en brunn där fattiga kan dricka. Alhamdulillah, du får belöning för det efter din död. Det är akhar, det du har lämnat, spåren av det du har lämnat efter. Och samma sak, du lär ut nyttig kunskap, vilket är den bästa sadaqa jariya, den bästa sadaqa som är fortlöpande, som du kan lämna efter dig. Varje gång en person agerar ut med denna kunskap så belönas du för det. Så att du kommer på domedagen informeras om detta. Och tvärtom, de som lämnar efter sig ont, de gjorde ont i detta liv och uppmuntrade till ont, startade dåliga trender, vilket folk hakade på och folk fortsätter att göra efter personens bortgång, han kommer också att stå till svars för detta på domedagen. Att den som gör en dålig sak får synden för den och alla de som följer honom, som profeten sa. Så därför ska man vara väldigt försiktig med att vara en person som kallar till ondska, som introducerar, uppmanar till ondska, öppnar dörren till ondska. Och där nämnde ju också profeten alaihissalam i en hadith där han sa: toba, ger ni glada nyheter till den Allah subhanahu wa ta'ala gör en nyckel till gott. En person som öppnar dörrarna till det goda och stänger dörrarna till det dåliga. Wawail, straff till den Allah gör en nyckel av ondska. Han öppnar dörrarna till ont och stänger dörrarna till gott. Så människan i det här livet ska eftersträva att vara den här personen som gör det goda, kallar till det goda. Han är en förebild i gott, uppmuntrar till gott och lär folk det goda. Och folk tar efter honom i det goda. Det är det bästa. Då är det en miftah, en nyckel till gott. Och då har du inshallah jannah. Och man ska akta sig för att det vara en nyckel till ont. För då kommer du att stå till svars för alla de som följer dig i detta liv och i nästa liv. Men en fråga här som kan vara relevant. Om en person gör dåliga saker, Han lever kriminellt, han uppmanar folk till ondska och jättemånga följer honom. Och sen alhamdulillah, Allah vägleder personen i slutet av livet. Och han ger toba, en uppriktig toba. Han ångrar sig, han börjar be. Han ångrar sig genuint för allt han har gjort. Men han kan inte ta bort den skit han har gjort. Den finns kvar där ute på nätet och överallt. Kommer Allah hålla honom till svars eller är han förlåten? Vad säger ni?
Han är förlåten.
Han är förlåten. Han kan inte göra mer än att göra toba. Och han försöker ta bort det dåliga han kan ta bort. Men kan han inte ta bort mer så är han förlåten. Är ni med? Så alhamdulillah. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Belil insanu ala nafsihi basira. Ja, människan ska mot sig själv vara ett vittne. Yani, människan kommer på domedagen att vittna om vad hon har gjort. Walau alqa ma'adira. Även om hon lägger fram sina ursäkter. Yani, människan ska vittna mot sig själv på domedagen. Människans egen kropp kommer att vittna mot henne. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala säger här att människan vet mycket väl vad hon har gjort i detta liv. Eller hur? Och därför kommer du att vittna mot dig själv. Allah subhanahu wa ta'ala säger också här: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. I en annan sura. Yani, läs nu din bok. Din bok där gärningarna är skrivna. Idag räcker du som vittne mot dig själv. Så människan kan inte komma med några ursäkter, undanflykter på domedagen. Gör man det, försöker man att ljuga för Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer Allah azza wa jalla att försegla personens mun. Och Allah kommer låta personens kroppsdelar tala. Handen kommer att vittna om det dåliga den gjort. Och så vidare. Så det går inte att ljuga för Allah på domedagen. Sanningen kommer att komma fram. Och Allah säger också här: Walau alqa ma'adira. Även om människan lägger fram sina ursäkter. Ja, det finns inga ursäkter på domedagen. Du kan inte komma och ursäkta dig för att du inte var muslim. Du inte var troende. Du inte var praktiserande. Du framhärdade i syndagarna. Du kan inte ursäkta dig för detta. Allah säger också: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. Den dagen då syndarnas ursäkter inte kommer att gynna. Ja, en ursäkt gynnar inte på domedagen. Och här vill jag, kära syskon i islam, att vi alla rannsakar oss själva. Ingen ursäkt kommer att gynna på domedagen. I det här livet så är vi väldigt duktiga på att hitta på ursäkter. För att göra dåliga saker. Ni är ursäktad och si och så. Shaitan kommer, Yuzayin, han förskönar synden för dig. Och du hittar på ursäkter. Varför du inte ber, varför du inte fastar, varför du inte har hijab, varför du inte gör en och det andra. Alltid. Om du hittar på en sån här ursäkt som gör att du syndar eller slutar göra någonting obligatoriskt. Jag vill att du frågar dig själv: kommer du genuint kunna säga denna ursäkt till Allah på domedagen? Yani, en person slutar be för att han går i skolan. Han skäms för att be i skolan. Kan du på domedagen säga inför Allah då han frågar dig, det första frågan du får på domedagen är bön. Kan du säga till Allah: jag bad inte för att jag skämdes? Kan du det? Kommer Allah godta denna ursäkt? Nej. Måste be, även om folk skrattar åt dig i skolan. Måste be. Får du inte be i skolan, be utanför skolan. Jag har ingen ursäkt. Samma sak arbete, samma sak det ena och det andra. Ja, du är inte tvingad till att synda. Allah har gett dig alhamdulillah frivilliga. Du kan dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan göra det goda, du kan lämna det dåliga. Så hitta inte på ursäkt. Utan var uppriktiga med er själva. Rannsaka er själva. Har ni brister till korta kommanden, vänd er tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger sen: La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Rör inte din tunga i samband med, alltså rör inte din tunga i samband med det för att påskynda det. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Det är vår sak att framställa Koranen och låta den reciteras. Och när vi reciterar den så ska du följa dess recitation. Och sedan är det vår sak att förklara den. Vad händer här? De här verserna handlar om uppenbarelsen. Då Jibril a.s. brukade komma till profeten Muhammed a.s. med uppenbarelsen. Och som ni vet, han kom under en period av 23 år. Vid olika tillfällen sammanträffande. Och profeten Muhammed a.s. kunde ju varken läsa eller skriva. Så hur lärde han sig Koranen? Det var ju på olika sätt. Han kunde höra ett som ett ringande ljud i örat. Och sedan så hade han memorerat uppenbarelsen. Eller att Jibril a.s. kommer och reciterar verserna för honom. Okej? Och sedan efteråt så la han dem på minnet och kunde recitera dem själv. Men i början så var profeten a.s. som mån om att ta emot uppenbarelsen. Han hade sån stor kärlek till uppenbarelsen att han reciterade samtidigt som Jibril. Så kommer nya verser och direkt börjar han att försöka repetera det som Jibril säger. Samtidigt som Jibril fortsätter att nämna uppenbarelsen. Och då säger alla nej. Alltså, rör inte på tungan. Vänta tills Jibril är färdig. Och då kommer du att kunna det han har sagt utan till. Sen kan du repetera det för honom. Är ni med? Är ni, låt honom först läsa. Sen kommer Allah att låta dig minnas det. Och sen kan du läsa det för honom. Som en bekräftelse. Är ni med? Så att Allah subhanahu wa ta'ala nämner då här hur profeten Muhammad a.s. skulle ta emot uppenbarelsen. Och Allah lovar ju också här inna alina jam'ahu wa qur'an. Det är vi som kommer att sammanställa den. Genom Allah azza wa jall säger här att han kommer sammanställa Koranen i profetens bröst, i hans hjärta alayhi salatu wassalam. Och sen ge honom förmågan att recitera den. Och sen säger Allah, och det är vår sak att förklara den. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han uppenbarar Koranen. Han har lovat att samla den i profetens bröst, a.s. lovat att han ska kunna läsa den. Och sedan lovat att den kommer att förklaras. Så Allah subhanahu wa ta'ala har inte bara sänt ner den här välsignade boken. Utan han har också sänt ner dess förklaring. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i en annan sura. Att vi har sänt ner ett dhikr. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِ. Vi har sänt ner någonting för att tydliggöra vad vi uppenbarat. Det är två uppenbarelser. Den ena förklarar den andra. Yani sunna. Som förklarar Koran. Är ni med? Och sedan, profeten Muhammad a.s. kunde Koranen, kunde dess innebörd, dess förståelse, dess tafsir. Och han lärde den till sahaba. Som Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud och så vidare. Och de här lärde den vidare i sin tur. Och dessa lärde den vidare i sin tur. Och det här skrevs ner och bevarades. Så subhanallah, det här är det vackra med islam. Att inte bara Koranen är bevarad. Allah har lovat att bevara Koranen fram till domedagen. Alhamdulillah, den är bevarad. I skriftform och i muntlig form. Eller hur? Men Allah har också bevarat dess betydelse, dess tolkning. Så ingen ska komma hejvilt och tolka till Koranen, som de tyvärr försöker göra idag. Ny tolkning, reformering av islam och Koranen. Eller vem som helst kan tolka hur de vill. Nej. Det finns en specifik tolkning, en specifik betydelse man måste hålla sig till. Är ni med? Alhamdulillah, den är bevarad. För annars ska ju vem som helst komma och säga vad som helst. Och då blir hela religionen bara urvattnad. Den blir så flummig. Att Jannah, det kanske inte finns. På helvete kanske betyder att man inte mår bra. Och så vidare. Som de gör i vissa andra religioner. Man börjar bortförklara allting. Allt blir bara diffust och flummigt igen. Nej, alhamdulillah. Allting är klart och tydligt och det är bevarat. Och profeten Muhammad a.s. förklarade då innebörden av Koranen med sitt tal och sitt agerande. Och Allah säger här att det är på Allah att den ska förklaras. Allah har tagit på sig att Koranen ska förklaras av profeten Muhammad a.s. Och det här lär oss också en annan viktig sak. Att det finns inga dolda saker. Det finns ingenting som någon känner till, men det finns inte i någon text. Utan kunskapen, alhamdulillah, den är öppen. En tillgänglig för den som vill ha den. Är ni med? Och när någon kommer med något så här skumt påstående, att yani till exempel Allah säger i Koranen Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa, den nådrika har rest sig över tronen. På sju platser i Koranen. Det finns många tydligare bevis på detta. Någon säger Allah reser över tronen betyder att Allah har tagit makt över skapelsen. Okej, stopp. Var står det här någonstans? Har profeten sagt det här, så säga, den här tolkningen? Att Allah inte är över sin tron? Att Allah har tagit makt över skapelsen? Var har ni fått den här tolkningen ifrån? Har profeten sagt det, så säga? Har han inte sagt det? Men Allah har ju sagt att han ska klargöra Koranen. Då borde det ju vara en tafsir. Den borde ju finnas från profeten, från sahaba, men den finns inte. Vilket betyder att den är falsk. Den har ingen grund, legitimitet i islam. Utan då går man på Koranens uppenbara förståelse. Uppenbara ord, ordalag och tolkning. Att Allah är över sin tron, över den sjunde himlen. Det är så Allah har sagt, då är det så. Är ni med? Och det finns då, som jag sa, ytterligare cirka 1000 bevis på den här frågan. Men det finns folk som, subhanallah, de är, vill bara motsätta sig. Och förneka och trotsa och hitta på en i bortförklaringen. Må Allah skyddas. Ibn al-Qayyim och Imam al-Sa'di nämner här nytta vi kan dra av den här versen. Och det är att man inte ska avbryta sin lärare tills han är färdig. Sen kan du ställa din fråga. Det finns ju vissa elever som är väldigt ivriga. Och läraren berättar någonting, han räcker upp handen. Och så ställer han en fråga som läraren skulle ha nämnt om någon minut. Chilla, ta det lugnt. Håll din iver inne. Och sen, om läraren inte diskuterat din fråga, kan du fråga efter föreläsningen eller efter lektion. Är ni med? Som här. Profeten sa så, fick lära sig att vänta tills Jibril var färdig. Och sen skulle han recitera. Inte medans, utan efteråt. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Kalla bel tuhibbuna al-ajila wa tadaruna al-akhira. Nej, ni älskar ju det kortvariga livet. Och ni försummar efterlivet. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala det dominerande tillståndet och inställningen hos människorna. Och det är att de föredrar det världsliga livet framför det kommande livet. Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya. Ni föredrar, ni prioriterar och ni älskar det världsliga livet. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Trots att det kommande livet är bättre. Så Allah säger då här: Kalla bel tuhibbun al-ajila. Allah kallar det världsliga livet för al-ajila. Det är kortvariga, det påskyndade, det nuvarande. Al-ajila, det som vi är i just nu. Wa tadarun al-akhira. Och ni försummar det kommande livet. Och på vilket sätt visar sig detta? Jo, genom att människan ger företräde till världsliga saker framför sitt kommande liv. Att människan beter sig som att hon skapades för dunja och inte för akhira. Arbetar inte för sitt kommande liv, utan arbetar bara för sin dunja. Som att akhira inte finns. Och är inte det här det sorgliga tillståndet av majoriteten av människor? Att de lever som att de var skapade för dunja. Eller hur? Och tyvärr även många av våra syskon i islam. Att de jobbar bara för dunja och inte för akhira. Det finns med på något litet hörn som en liten parentes någonstans. Men det är inte så. Det är ens prioritet. Det är det viktigaste. Vi är inte skapta för dunja. Vi är skapta för akhira. Det här är bara en språngbräda. Det här är bara en anhalt där vi ska visa vad vi går för att sen hamna i vårt eviga liv. Det vi skapades för. Det hemmet som vår fader Adam utvisades från, som vi inshallah ska tillbaka till. Det paradiset som är khalidina fiha abadan. Där man ska vara för alltid, för evigt, oavbrutet, utan död. Så hur i hela världen kan man försumma sin plats i akhira på grund av någonting lågt och världsligt och någonting som kommer att försvinna inom några år? Men hur kan man sälja sin plats i Jannah för någonting lågt i dunia? Och jag säger inte att vi ska försumma vårt världsliga liv. La tansa nasibaka min ad-dunya. Allah säger till profeten s.a.w. Glöm inte bort en del av det världsliga livet. Det är okej. Lev i dunia. Njut av dunia. Inom islams gränser. Utbilda dig, arbeta, tjäna bra, gifta dig, skaffa barn, lev vackert, ät gott. Så länge det är inom islams ramar. Alhamdulillah, det är tillåtet. Men din prio är alltid på akhir. Och därför så sa profeten a.s. Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina. Wa la mablagha ilmina. Ja Allah, låt inte dunya vara vår största prioritet. Och det enda som vi fokuserar på. Ja, låt inte dunya vara vår primära prioritet. Det betyder vad? Det kan vara en prioritet. Du kan fokusera på dunya, men inte den primära. Är ni med? Dunya är ett delmål. Och det riktiga målet, det är vad? Akhir. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då att tyvärr så älskar människan detta världsliga liv mer än det kommande livet. Och de lärde inom tafsir nämner att det här är orsaken och grunden till allt ont. Yani ras och kullu khati'a. Grunden och källan till allting ont är kärleken till det världsliga livet. Yani den här besattheten. Kärlek, du kan tycka om vissa saker i dunia, men besattheten till det världsliga livet, prioriteten av det världsliga livet, är grunden för allting ont. Källan till allting ont. Kaif? För att personen som fokuserar och prioriterar hayat och dunia kommer att försumma sin akhira. Eller hur? Han kommer att lämna det religiösa på grund av det världsliga. Han kommer prioritera sina pengar framför sina hasanat. Och han kommer inte heller frukta synderna och syndernas konsekvenser, vilket han kommer stå till svars för i nästa liv. Så yani, kärleken till dunia, den här besattheten, förblindade kärleken, är orsaken till allting ont. Och kärleken till dunia och insikten av dunias verklighet är nyckeln till all framgång. Wallah, shabab. Ja? Nyckeln till all framgång och lycka är vad? Insikten av den här världsliga livets sanna värde. Ja? Och strävan efter nästa liv. Det här är nyckeln till framgång. För den som förstår sig på att hayat och dunya är bara metall och ro, det är bara vilseledande ägodelar, det är bara skryt och pomp och ståt och saker som kommer att försvinna, kommer att förgå, ingenting som går att jämföra med det kommande livet. Eller hur? Om profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger att någon kvadratmeter i Jannah är bättre än hela dunya och allt som finns på den. Sa'd ibn Mu'adz näsduk i Jannah är bättre än dunya och allt som finns på den. Kvinnans sjal på huvudet i Jannah är bättre än allt på dunya och vad som finns på den. Två raka sunna före fajr är bättre än dunya och allt som finns på den. Och så vidare och så vidare. Ja, det var i dunya. Vad är dunya för något? Subhanallah. Och det bästa liknelsen, det var när profeten alaihissalam, han sa att dunya, det är jämfört med akhira, det är som att en person doppar sitt finger i havet. Det här, shabab, som är på mitt finger, det är dunya. Havet, det är akhira. Inte sjön, inte vattenpölen, havet. Det är akhira. Vad är en droppe komparativt med havet? Vad är det för någonting? Och dunya, pratar inte om en persons dunya. Dunya, hela världen, allt som finns på den och funnits på den och kommer att finnas på den. Fram till domedagen. Jämfört med akhira är som en droppe jämfört med havet. Men kom igen. Ska du sälja det här låga för din plats i paradiset? Allah musta. Wa dunya la ta'dilu inda Allah janaha barura. Wa sa profeten alayhi wasallam, dunya väger eller värderas inte ens hos Allah som värdet av en flugas vinge. Inte ens värt en flugas vinge. Dunya är ruttet hos Allah. Han föraktar det här världsliga livet. Det är mal'un, det är förbannat. Förutom det som är för hans skull i detta världsliga liv. Men trots det, subhanallah, så bråkar vi med varandra om dunya. Och vi lämnar våran din på grund av dunya. Och därför när profeten sa så nämnde att dunya skulle öppnas för muslimerna, så sa han en väldigt fin sak. Han sa, låt mig inte se denna dunya få någon av er att gå under. Låt mig inte få se den här dunya förstöra någon av er. Så det är viktigt att man rannsakar sig själv. Vart är din fokus? Är det dunya eller är det akhira? Här finns också en till lärdom. Och det är att Allah Azza wa Jalla kallar dunya för al-ajila. Det snabba, det påskyndade. Och det ligger tyvärr i människans natur att vara stressig. Allah subhanahu wa ta'ala säger wa kana al-insanu ajula wa khuliqa al-insanu fi ajal. Så varje. Att människan är i sin natur stressig. Vi har bråttom. Vi är otåliga som människor. Men vi kan inte vänta. Och därför så har vi väldigt svårt för det här konceptet av att har du lite sabbar, du sköter dig, det finns någonting bättre efter livet. Nej, jag vill ha någonting nu. Jag kan inte vänta till imorgon. Och det är någonting som vi människor måste kämpa med. Vi måste kunna lägga band på våra lustar och begär. Och veta att yani, vi gör det här för Allahs skull. Och inshallah vi kommer att få så mycket bättre i kommande liv. Är ni med? Sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala orsaken till varför man borde ge företräde till det kommande livet. Då han säger wujuhun yawma idhin nadira. Några ansikten ska på den dagen skimra. De kommer att vara skinande, lysande, vackra, lyckliga och njutandes. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här de troendes tillstånd på domedagen. Yawma tabyaddu wujuh. Den dagen då vissa ansikten kommer att lysa upp. Dessa ansikten kommer på domedagen att vara lyckliga, njutandes. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ni kommer att märka ljuset av belåtenhet i deras ansikten. Varför? För att de är lyckliga i själen med allt det goda Allah har givit dem. Och den här lyckan återspeglar sig i deras ansikten. Okej? Och vad är den största lyckan de har fått? Ila rabbiha nadira. Mot sin herre kommer de att få blicka. De kommer att få skåda, kommer att få se sin herre. Och det här är den största belöningen någonsin i det kommande livet. Att man ska få se Allah subhanahu wa ta'alas vackra ansikte. Och den här belöningen varierar från person till person. Yani vissa kommer att få se Allah oftare. Kommer att få se honom morgon och kväll. Och vissa kommer att få se honom en gång i veckan. Yawm al-Mazid, på fredagen. Allt beroende på hur man har varit som muslim i detta liv. Och Allah subhanahu wa ta'alas skönhet, han är Al-Jamil. Ett av hans namn är Al-Jamil. Och Ibn Qayyim, han nämner en fa'ida. Han säger just i tafsir på det här namnet att Allahs skönhet jämfört med den skönhet han skapat i detta liv. Ni vet ju att det finns många vackra saker i naturen. Himlen, haven, skogen, blommorna, människan och så vidare. Det är mycket skönhet i dunjan. Han säger att om du skulle lägga ihop all skönhet i dunjan, i Allahs skapelse, och göra det till en skönhet, och sedan jämföra den här skönheten med Allahs skönhet, så skulle det vara svagare än stearinljuset jämfört med solljuset. Ja. Subhanallah. Så Allah, han är al-Jamil. Och att få se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv, må Allah ge oss den ära, är större än allting. Och därför berättas det från Suhaib radiyallahu anhu som sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam talade om den här versen: lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. För de som gör det goda kommer vi att ge al-husna, vilket är paradiset, och någonting därtill, någonting utöver det goda. Och då så sa han att när paradisets folk har trätt in i paradiset och eldens folk har trätt in i elden, så ropar en röst ut och säger paradisets folk: ni har ett möte med er herre, och han vill uppfylla ett löfte till er. Och då säger människorna: vad är det för löfte? Har inte Allah gjort våra vågskålar tunga med gott? Har inte Allah lyst upp våra ansikten, låtit oss gå in i paradiset och räddat oss från elden? Och då tas ridån bort och de får se sin herre. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att det finns ingenting de håller mer kärt än att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och så läste han då versen: lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Att för dem som gör det goda i detta liv kommer vi att ge paradiset wa ziyada, och någonting extra därtill. Och det här extra är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. De kommer att i paradiset få allt de önskar sig och någonting extra. Och även där nämndes det i tafsir att det är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira sa också att folket frågade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam om de kommer att få se Allah på domedagen. Och då så svarade profeten alayhi salatu wassalam: har ni svårt att se fullmånen på en klar natt? Och de sa nej, absolut inte. Och då så sa han: har ni svårt att se solen om den inte skyms av moln? De sa nej, absolut inte. Och då så sa han: på samma sätt kommer ni att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa också: en natt när du kollade upp mot fullmånen. Ni kommer att få se Allah lika tydligt, lika klart som ni i natt kan se fullmånen. Och så sa han, försök att aldrig missa bönen innan soluppgång och innan dess nedgång. Och sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Och så läste han versen, att prisa din Herre och så be till Allah innan solen går upp och innan den går ner. Yani salat al-fajr och salat al-asr. Så han nämnde profeten alaihi salatu wassalam att de troende tydligt kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala i det kommande livet. Men han nämnde också här detta i samband med bön. Fajr och asr. Varför? Ja, vad är sambandet här? Ibn Rajab al-Hanbali nämner här flera viktiga aspekter. Han säger att bönen är från iman. Och du behöver denna iman för att hamna i Jannah och att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Yani utan bön hamnar du inte i paradiset. Och du kommer då inte att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen, ett till nytta är också just med fajr och asr. Att det är de bästa bönerna. Det är de bästa bönerna vi gör under dagen. Och då belönas de med att de får se Allah, vilket är den bästa belöningen i Jannah. Okej? Och de som är måna om att be fajr och asr på det bästa sättet i tid och så vidare, kommer att också belönas med att de får se Allah exakt de här tiderna. Som vi sa, det finns de som i Jannah kommer att äras med att de får se Allah morgon och kväll. Morgon, fajr, kväll, vid asr. Är ni med? Så det är de som är måna och bevarar sina salat, ber sina salat, som har den största, yani hadd, den största potentialen och möjligheten att få se Allah subhanahu wa ta'ala två gånger om dagen i det kommande livet. Och det här är då den bästa belöningen för folket i Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Mutaffifin, kalla innahum min rabbihim yawma idin la mahjubun. Nej, den dagen så ska de säkerligen bli skymda från sin Herre. Men de icke troende i helvetet kommer att skymmas från Allah. Det kommer att vara ett hölje, en ridå mellan dem och Allah subhanahu wa ta'ala. Och på samma sätt som det är den största belöningen att se Allah, blir det också i motsats den största straffet att nekas att få se Allah subhanahu wa ta'ala i helvetet. Och de lärde har också dragit slutsatsen som Imam Shafi'i och Ibn Kathir, att om de troende straffas med att de inte får se Allah, så är det underförstått att de troende får se Allah. Eller hur? Varför skulle annars nämnas att de icke-troende inte får se Allah? Om de troende inte heller fick se Allah. Så att det är underförstått att de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och varför nämner jag ens detta? För att tyvärr finns det de ahlul bidah, folket av innovation och avvikelse, som tillskriver sig islam, som förnekar att man ska få se Allah i nästa liv. Som al-Jahmiya och al-Mu'tazila och al-Ashaira och så vidare. De säger nej, man kommer inte få se Allah i nästa liv. Och de förvränger de här verserna som vi har läst idag. De förvränger haditherna och förnekar dem och så vidare. Och det här är en sjukdom i hjärtat. Eller hur? Och Allah skyddar oss, subhanallah. Koranen och sunnan är tydlig. De troende kommer att få se Allah i nästa liv. Med sina ögon. Lika tydligt som en person ser månen. Ingenting annat. Och det här är någonting som Ahlus Sunna wal Jamaa är överens om. Som de lärde har nämnt, ijma, konsensus i att de troende kommer att få se Allah i nästa liv. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan mellan Ahlus Sunna. Utan det är bara folket av innovation som avviker i den här frågan. Så den här versen är då, man kan säga, en källa till en drivkraft i just att kämpa för det kommande livet. Att prioritera det kommande livet. Att komma nära till Allah. Att vara nära till Allah och att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara från de här människorna som äras av att se Allah azza wa jalla. Där du kommer att njuta mer än allting annat och glömma allting du har fått i paradiset. Och du kommer också bli vackrare av att se Allah subhanahu wa ta'ala. Som det nämns i haditherna. Att varje fredag när de går för att se Allah subhanahu wa ta'ala, kommer de tillbaka vackrare till sin familj. Och deras fruar säger, vad har hänt? Ni har blivit ännu vackrare. Och då säger mannen, och ni också har blivit ännu vackrare. Subhanallah. Det är varje vecka i all evighet. Subhanallah. Allah nämner sen tillståndet av dem som föredrar det världsliga livet framför det kommande livet. وَوُجُوهُنْ يَوْمَ اِذِنْ بَاسِرًا. Och vissa ansikten är på den dagen bistra. Gärna de kommer vara mörka, bekymrade och sorgsna. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا. De är säkra på att få uppleva någonting fasansfullt, någon katastrof. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här de här motparterna. Att vissa ansikten kommer att vara nadira, njutandes, vackra, skinande, lyckliga på domedagen. Och vissa ansikten kommer att vara bistra, yani förnedrade, mörka. Förmörkade, förnedrade ansikten på domedagen. Varför? För de vet det fasansfulla som kommer att drabba dem. Att de är på väg mot helvetet. Kalla idha balagat at-taraq. Nej, när själen når i höjd med nyckelbenet. وَقِيلَ مَنْ رَاق. Och det sägs, vem kan bota? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاق. Och han med säkerhet vet att det är dags att ta avsked. Allah talar här om döden, al-yaqin, som kommer att drabba oss alla. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Och talar här om tillståndet när själen håller på att lämna kroppen. När personen ligger på dödsbädden och inte längre kan förneka sanningen, utan det fördolda blir synligt, och personen då desperat börjar att få panik. Och familjen runt omkring den personen som ligger på dödsbädden får panik. De har försökt med allting, all möjlig medicin och läkare och så vidare. Och då säger de, men vem är det som kan bota? Eller vem är det som kan läsa någonting som ska gynna personen, be en bön eller liknande? Yani då vill de vända sig till Allah när det redan är för sent, eller söka hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala när det är för sent för personen. Och وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاق. Och han vet då med säkerhet att det är dags att ta avsked. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَاقُ. Och skenbenet sätts mot skenbenet. Den här versen betyder att detta livs svårigheter övergår till nästa livs svårighet. Yani problemet och problemen han har i detta liv övergår till problem i det kommande livet. Eller att skenben här också betyder när den dödes ben läggs ihop. Ni vet skenben, det vi kallar för smalben. Det kan också betyda att när smalbenen läggs ihop i graven, när man lindar in den döda personen, man liksom kanske lägger benen på varandra nästan, och sen lindar man in personen. Yani när personen verkligen dött och sen ska begravas. Eller den första tolkningen kanske är den mest korrekta, att när svårigheterna verkligen börjar, problemen kommer att komma det ena efter det andra. Och Ikrima sa i tafsir, svårighet på svårighet. Och Ibn Abbas sa, hans dunya och akhira går in i varandra. Och det här är den sista dagen i ert liv och första dagen i ert kommande liv. Och där börjar svårigheterna, förutom den Allah underlättar åt. Så, vad betyder då versen? Jo, det betyder att vi är nu i hayatid dunya, det världsliga livet. Eller hur? Taib. Och sen finns det al-barzakh, vilket är anhalten när man väntar på akhira. Och sen har vi akhira, vilket är det kommande livet. Och där är det paradiset och helvetet och innan det är domedagen. Så vad händer här? Döden kommer och akhira väntar, de går ihop. De blandas med varandra som Ibn Abbas, de går in i varandra. Och personen förflyttas då från det världsliga till det kommande. Och hans belöning eller straff börjar. Men mäter qamat qiyamatu. När personen dör börjar hans återuppståndelse. Och då börjar alla de här belöningarna, om du var god, eller problemen om du var dålig. Subhanallah, vi har nämnt det här. Straff vid dödsögonblicket. Änglarna sliter ut själ. Straff i graven. Straff på domedagen på många olika sätt. Straff innan det i Barzakh. Straff på domedagen. Och sen straff i helvetet. Så det är ingen vila däremellan. Utan det är bara kaoset börjar så fort personen dör. Till skillnad från en troende. Han dör en vacker död. Änglarna ärar hans själ. Tar ut själen på ett vackert sätt. Han äras sedan i himlen. Sedan tas han ner i graven och äras fram till domedagen. Han äras på domedagen. Och sedan förs han ärofullt till paradiset. Det här är viktigt, ja shabab, att vi inser att livet är inte bara skoj och skämt och det är lugnt och som att man ser nästa liv som en film eller någonting sånt. Nej, wallahi, det här är, det finns ingen större verklighet än detta. Det här kommer att drabba oss alla. Och det är viktigt att vi förbereder oss. Vi är redo för den dagen. Och redo, inte bara mentalt att man sitter och hoppas på paradiset, utan du måste också agera för paradiset. Du måste bete dig och göra dig förtjänt av paradiset. Förtjänt av Allahs rahma, förtjänt av Allahs förlåtelse. Och sen inshallah kommer du att få Allahs jannah. Ila rabbika yawma idin al-masa. Mot din herre kommer du den dagen att drivas. Din färden kommer att vara till Allah. Människan kommer att återföras till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är där varje yani färd slutar faktiskt. Vi är på en resa i detta liv och resan slutar med vårt möte med Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Allah nämner sen de icke-troendes och förnekarnas egenskaper. Fala saddaqa wala salla. Han varken trodde eller förrättade bön. Men han trodde inte på Allah, trodde inte på Allahs bok, trodde inte på Allahs profet alaihissalatu wassalam, och han gjorde inte heller salat, vilket är den viktigaste av gärningen. Walakin kaddaba wa tawalla. Utan han vägrade tro och han drog sig undan. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Och sedan gick han till de sina, till sin familj med högdragna steg. Yani han gick i högmod, högfärdighet och självbeundran, självkärlek. Och trodde för mycket om sig själv i likgiltighet till sanningen. Så här nämns då de här klandervärda egenskaperna av denna icke-troende. Att han lever i förnekelse, i högmod. Och högmod är en av de största hindren från att acceptera sanningen. När sanningen kom. Men vad var det som fick Fir'aun att förneka Mosa? Det var högmod, kibbel. Vad var det som fick Abu Jahl och liknande att förneka sanningen? Det var kibbel, högmod. Så högmod är ont, ondska. Det är ett hinder i vägen för att kunna inse sanningen och förstå sanningen och anamma, acceptera sanningen. Och därför så ska människan alltid ödmjuka sig själv. Man ska vara mutawadir och öppen för sanningen. Och öppen för att man kanske själv missförstått saker, man har fel, man har brister. Alltid vara öppen för sanningen. Är ni med? Mottagligen. Så den här mannen förnekade i högmod, vände sig bort från sanningen och bad inte, jag gjorde inte goda gärningar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, thumma awla laka fa awla, awla laka fa awla. Ve till dig, ve. Igen, ve till dig, ve. Yani det är ord man säger för att sätta någon på plats. Yani, tänk till. Akta dig. Det är en fara här. Men vad håller du på med? Och det nämns i tafsir att de här orden sades av profeten Muhammad a.s. till Abu Jahl. Yani, awla laka fa awla. Yani, Abu Jahl, han, när profeten a.s. varnade honom för helvetet och domedagen och så vidare, så säger Abu Jahl, hotar du mig? Yani, du och Allah har ingen chans mot mig. Na'udhu billah. Yani, han säger, vad ska Allah och du göra mot mig? Jag är den starkaste mannen i den här dalen. Alltså Mekka. Och då yani, skickade Allah de här verserna. Allah musta. Allah säger sen, ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Tror människan att hon lämnades åt sig själv? Tror människan att vi skapade henne utan syfte, utan mening? Att hon inte skulle beordras eller förbjudas? Tror människan att allting här bara är på skämt och på skoj? Som Allah också säger i surat al-mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Tror ni att vi skapat er för skojs skull och att ni inte ska tillbaka till Allah? De här två verserna är väldigt viktiga. Till de som förnekar sanningen och de som säger att livet inte har någon mening. Yani Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim, den vise, har skapat allting i dunya i perfektion, i harmoni och i vishet. Eller hur? Att uppfylla ett syfte, att ha en mening. Och en person, människa som har ett intellekt, gör inte någonting utan en orsak eller anledning. Eller hur? Ska Allah subhanahu wa ta'ala, som har den totala visheten, perfektionen, har skapat dunya, det här världsliga livet, satt oss här och låtit oss leva i tusentals år, människor och djur och änglar och jinner och allt som finns på jorden, utan syfte, utan någon som helst mening. Det är bara hayat och maut och sen kallas det slut. Det här skulle vara idioti. Och därför säger Allah, فَتَعَالَ اللَّهُ upphöjdar Allah över sådant. Det är inte passande för Allah att göra saker som är ni saknar syfte eller är dumt eller meningslöst. Men livet har en mening. Och det här är en viktig argument till dem som kanske gärna förnekar ett kommande liv eller tror på ett kommande liv men säger att de inte riktigt bryr sig om vad som händer där och så vidare. Ställ dem mot väggen. Vad är meningen med livet? Vad gör du här? Svara på den frågan. Ingenting och jag kommer dö och hit och dit. Jag tror att Allah har skapat utan syfte. Få personer att tänka till. Ja, det måste finnas ett syfte. Okej, vad är syftet? Vart har Allah uppenbarat detta syfte? I vilken bok står detta syfte? I Koranen. Står det inte någon annan bok? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har endast skapat djinnen och människorna för att de ska dyrka mig. Eller hur? Det är det meningen med livet. Det är ett test. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. För att se vem som är bra och vem som är dålig. لِيَمِيسَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Att särskilja de dåliga från de goda. Och låta de goda gå till jannah och de dåliga till elden. Det är meningen med dunya. Inte så. Man bara lever en gång och sen man blir till jord och det är slut. Nej. Vart är rättvisa? Ska folk inte stå till svars för det goda de har gjort? Eller det dåliga de har gjort? Och belönas för det goda de har gjort och straffas för det dåliga de har gjort? Självklart. Allah säger sen أَلَمْ يَكُنُتْ وَفَتَمْ مِنْ مَنِيٍ يُمْنَ. Har människan inte varit en sädesdroppe som tömts ut? Yani utskjuten från mannen. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. Därefter blev hon en blodklump som han fortsatte skapa och fulländade. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى. Och gjorde av henne paret man och kvinna. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur han skapat människan. Han skapade människan av det vi alla känner till. Den här vätskan som kommer från mannen, som blandas med kvinnans vätska. Från den lilla vätskan har vi här alla skapats. Subhanallah. Mäktigt, eller hur? I olika faser som alla nämner. 40 dagar, så 40 dagar, så 40 dagar, så. Och sedan Allah skapade oss till de vi är idag. Och Allah säger sedan en väldigt relevant fråga. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ مَوْتًا. I den sista versen. Skulle inte denne skapare ha makt att ge liv till de döda? Är det han som skapat människan i dessa stadier? Skulle han inte kunna återskapa oss? Självklart. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَانُ عَلِهُ. Allah säger att det är han som skapade oss första gången. Och sedan kommer han att återupprepa skapelsen. Och det är för honom lättare. För någon icke-troende kanske förnekar. Och se, hur ska Allah ge liv till benen? Hur ska Allah ge liv till de döda? Hur ska Allah kunna skapa någonting från det förmultnade? Det är han som skapade oss från jorden första gången kan skapa oss från jorden en gång till. Han som skapat oss från en vätska i dessa stadier är också kapabel att skapa oss en gång till. Eller hur? Och att återskapa någonting är lättare än att skapa någonting från intet. Eller hur? Det är lättare att reparera en bil än att bygga en bil från ingenting. Eller hur? Så rent logiskt, om Allah har skapat oss första gången, så är han också kapabel att återskapa oss. På vilket sätt han vill. Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Och han säger bara kun fayakun. Bli och det blir. Allah. En sista fajda. Den här sura, surat al-qiyama. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَ. Skulle inte denna skapare då ha makt att ge liv till de döda? Abu Dawud berättar att en av sahaba stod i bönen på sitt tak, alltså sunnabön, och läste den här versen. Och när han kom till den här ayan i slutet på versen, så sa han subhanaka fabala. Yani upphöjdar Allah, självklart är Allah kapabel att återskapa människan. Subhanaka fabala. Och när han frågades varför sa du så, men i bekräftelse på Allahs fråga i sura, så sa han för att jag hörde profeten alaihi salatu wasalam säga så när han läste denna sura. Så det är en sunna, autentisk. Att när du ber och läser denna sura, eller imamen läser den i bönen, och du står bakom imamen, så kan du säga subhanaka fabala. Okej? Och det är bara i den här suran. Inte i surat al-Tin som vissa läser. I Watini wa Zaytun. I slutet på den, du ska inte säga någonting. För där finns en liknande frågeställning. Men här kan man säga den här dhikr om man vill. Subhanaka fabala. Du bekräftar den här stora och viktiga frågan. Så här avrundar vi för idag den här mycket vackra, fina, lärorika sura. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala att gynna oss med denna kunskap, göra den ett bevis för oss, inte emot oss, ta vårt liv i det bästa av tillstånd och göra dunya till ett delmål och inte vårt viktigaste mål, och göra akhira till vår destination och ge oss det högsta av paradis och låta oss njuta av att se hans vackra ansikte. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وكم دون هون فروغا سهل وسهل Mycket bra fråga från våra bröder. Kommer folket i paradiset att ha samma ålder? Jag frågar er den här frågan. Vad säger ni? Ja. Vilken ålder, Abdallah?
Ska man inte vara 33?
Jo, precis. Vissa hadifer nämner 33. Man kommer vara 33 år för alltid.
Vem var det som skrev första gången Koranen?
Koranen skrevs ner på profetens tid, alltså, av sahaba. Det var flera sahaba som skrev Koranen, inte bara en. Men om du menar alltså som den är idag i ordning med alla verser och sånt, om jag inte har fel, var Uthman. Uthman som samlade alla Koran från alla sahaba och sådär, och yani renskrev den, om man säger så. För att, vet du, kommer ner i olika verser, kommer ner under olika tidsperioder, så att en del början på en sura kunde komma först och sen kommer en annan sura och sen kom resterande delar första sura ner och så vidare. Så att sahaba skrev det. Och sen la de till och la till. Och sen vissa sahaba skrev också tafsir. Och så Uthman, i rädsla för att folk skulle blanda ihop tafsir med Koran, brände dem. Och sa kallas det här, vi renskriver dem och allting annat bränns. Så att det inte ska senare råda förvirring. Att vi hittar en gammal Koran och säger, oj, det här, det överstämmer inte. Det finns någonting extra här. Nej, utan det är i så fall tafsir. Så han brände dem för att då säkerställa att det skulle vara enligt så som Koranen uppenbarades från början till slut, förstår du? Och som han, de här Koran som Uthman skrev ner, de finns kvar idag. Idag finns de kvar på museum. En finns i Topkapi och en finns också i Uzbekistan, tror jag. Det finns kvar några stycken som han skickade ut i den muslimska världen. Och lägg till också att de memorerades, de muntligt, av miljontals människor fram tills idag. Ja.
Det här, om man säger
subhanaka
fabala,
säger
man det högt eller för sig
själv? Högt. Man säger det högt. Subhanaka fabala, man säger det högt. Hur skulle sahabin annars veta det? Att profeten hade sagt det så?
Nej, för att jag hörde så här, när man har bett jama'a med vissa, typ
jumma'a,
man hör från andra sidan
att
någon skriker högt.
Nej, du behöver inte skrika. Man behöver inte överdriva. Allt handlar i islam är balanserat. Balans i allt. Viska inte och skrika inte. Suleiman.
Jag
tror jag hängde
till
med den här och sa,
vad innebär den här
bebärsliga förbandet? Profeten alaihi salatu wassalam, han sa dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dhikrullahi alim. Han sa dunya är mal'una, förbandet. Allt som finns på den förutom den lärde studenten att minnas Allah och vad som hör det till. Och mal'una betyder här inte ord där han kanske är förbannat, men det betyder typ föraktat, värdelöst. Förstår du? Det är inte viktigt. Det är ändå lågt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allt i dunya är betydelselöst förutom en lärd, alim, eller den som är talib al-ilm, försöker bli lärd, eller dhikrullah, minnas Allah, och allt som hör där till, det vill säga allt som är dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala, allt som görs för Allahs skull, det är bra. Men allting annat är värdelöst, fruktlöst. Förstår du? Abdallah.
Jag har en fråga angående sadaqa jariya. Alltså, gäller det oavsett hur lite eller mycket man donerar? Säg ett moskébygge, om man bara ger 5 eller 10 kronor, får man fortfarande belöning så länge man ber där?
Brodern frågar om det här med sadaqa jariya, att ge en fortlöpande sadaqa. Vad händer om man bara ger en liten del, som att ge 10 kronor till ett moskébygge till exempel? Allah subhanahu wa ta'ala försummar inte någonting gott du gör. Förstår du? Allah försummar inte någonting gott du gör. Utan allt gärna skrivs ner och du belönas för allt. Men självklart, att ge 10 kronor är inte som att ge 100 000 kronor. Förstår du? Men samtidigt, om du bara äger 10 kronor, eller du äger 100 kronor och ger 10 kronor, då är det stort hos Allah. Och därför det nämndes i en hadith att profeten alaihissalam sa att en dirham, eller dinar, överträffade 100 000 dirham. Den här personen fick mera belöning av, man kan säga, en krona än 100 000 kronor. Och sahaba säger hur? Och då så sa han att personen som hade 100 000 hade mycket i sin ägo. Han gav 100 000. Det är flera miljoner, han gav 100 000. Men personen som gav en, han hade 2 kronor. Men han gav hälften av sina pengar. Och därför belönades han mer av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här lär oss att man aldrig ska se ner på goda gärningar. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Men allt är relativt. Allah belönar dig för det som du gör. Du kämpar i svåra tider, i ett svårt tillstånd. Allah kommer belöna dig mer. Den som har det enkelt kanske. Förstår du? Så att man ska aldrig se ner på att det är goda. Utan man ska vara generellt generös och ge igen. Och som vi sa, det är bra att försöka investera i så många goda projekt som möjligt. Inshallah.
Vilka materier får Suez och glömska? Som det nämnde innan tidigare. Materier får Suez och glömska?
Det är... Glömska är ju när du... Vad är skillnaden på Suez och glömska? Glömska är ju när du inte kommer ihåg någonting. Suez är det när du får dåliga tankar eller hör dåliga tankar.
Säkvis när man gör vodou kanske du ser du glömt kanske 3 gånger eller om du har skönt munnen typ 3 gånger. Man är osäker. Man vet inte om det är glömska eller shaitan eller...
Om det ständigt återkommer, du alltid i varje ord och glömmer vad du har gjort, vad du har tvättat, då är det osvast. Om du någon gång gör det, det är mänskligt att glömma. Det kan alla glömma. Men det är bra att man när man gör dyrkan, man fokuserar. Och sen också när man gör ord, det är bra att veta att det räcker med att tvätta alla kroppsdelar en gång. Så även om du har tvättat ansiktet, det är blött. Och sen tänker jag, minns inte om jag tvättar 2 eller 3 gånger. Det spelar ingen roll. Jag har tvättat ansiktet, då kan du tvätta armarna. Okay? Och man behöver inte heller tvätta alla kroppsdelar samma antal. Ja, du kan tvätta ansiktet en gång, armarna 2 gånger, fötterna 3 gånger. Det är tillåtet. Ja, det minsta antalet du får tvätta en kroppsdel är en gång. Och det flesta antalet, eller mesta antalet, är 3 gånger. Är ni med? Och allt däremellan är okej. Det finns en hadith att profeten så säger, om jag inte minns fel, han tvättade ansiktet 3 gånger och armarna 2 gånger. Hadith Abdullah bin Zaid. Och då säger Ulema, den bevisar att man kan blanda i antal. Men det vanligaste var att han tvättade en gång allt, eller 2 gånger allt och 3 gånger allt. Är ni med? Och 3 gånger allt är den mest perfekta ordet. Att sätta allting 3 gånger.
Om man hör, om man är ålagd och betalar zakat, och man har investerat, men man har glömt datumet, vilket datum ska man gå på för att betala zakat?
Uppskatta.
Uppskatta.
Om man har glömt att betala zakat och man inte minns vilket datum man skulle betala, man kan försöka gå tillbaka till bankhistoriken om det går. Se när man hade en summa som översteg 50 000. Annars får man uppskatta. Det var nog första ramadan. På ett ungefär kallas. Då betalar jag det datumet. Är du med? Men sen måste du så fort du kommer på betala. Om du var skyldig att betala ramadan och fortfarande inte betalat, då måste du göra toba och betala nu. Och sen nästa år måste du betala Ramadan. Du kan inte betala nu, 2-3 månader efter Ramadan. Förstår du? Längst bak, kurden där. Vad tror du heter?
Barakalati.
Zakalati.
Du nämnde att man kan tvätta kroppsdelarna olika gånger.
Ja.
Men om man skulle tvätta höger armbåge en gång och vänster 2 gånger, skulle det påverka ens vudu?
Det funkar också. Att en broder frågade om man gör vudu och man råkar tvätta höger hand 2 gånger och vänster hand en gång. Det funkar också. Men det, det bästa är att tvätta dem samma antal. Adam, eller nej, vet du. Ja,
om 2 stycken bröder de ska be att jamaa, en av dem glömmer att göra iqama, är bönen accepterad? Att de bara
ber? Ja, bönen är accepterad utan att ha gjort iqama. Bönen är accepterad utan att ha gjort iqama. Iqama och adhan är inte från shurut och salat. Det är inte från bönens villkor. Det är någonting utanför bönen. Det är som att be mot en sutra. Det är obligatoriskt. Men om du inte gör det, du förstör inte bönen. Så att göra adhan och iqama är en rekommendation för den som ber. Är ni själv. Men är det en moské i ett muslims land, då är det obligatoriskt att göra adhan och iqama i moskén. Men har du missat bönen i moskén eller ber hemma, så är det inte ett måste. Du kan göra, när jag ber hemma till exempel, bara iqama. Vi gör inte adhan. För adhan är i'lam. Det betyder att du kallar andra till bön. Du informerar andra att det är bön. Men vem finns det att informera i hemmet? Förstår du? Så det är inte ett måste. Men vi har gått igenom att det samtidigt är bra. Du kan alltid göra adhan och iqam. Även om du är själv. Och vi nämnde hadithen om fåraherden som är ute på landet vid bergen helt själv. Och göra adhan. Och hur Allah subhanahu wa ta'ala kommer belöna honom. Så det är positivt och det är bra att göra adhan och iqam. Men gör du bara iqam är det okej. Okay. Och skippar du både adhan och iqam så är bönen också korrekt.
Om man glömmer i moskén.
Bönen är korrekt. Alltid. Den är alltid korrekt. Suleiman, längst bak. Vi har 2 Suleiman. Han. Längst bak.
Summan är ni sa. Hur mycket är summan? Tar man tillväxt av guld och silver?
Brodern frågar, vad är det man utgår ifrån när man ska betala zakat? Är det värdet av guld eller silver? Det finns olika åsikter där. Jag lutar åt att det är guld. Att det är värdet av 85 gram guld. Vilket motsvarar ungefär 50 000 kronor. Okay? Varför? För att värdet av silver är ungefär 600 gram. Jag tror det är 3-4 000 kronor. Och man klassas inte idag som rik om man har 3 000 kronor på kontot. Gör man det? Man har värsta besparingar. Nej. 50 000 man har. 3 000 på kontot, det är beskinjan. Eller hur? Förut silver var värt mer. Det var nästan som guld, tror jag. Alla kulli hal, så det finns många argument på just att man går efter guld. Man går efter guld. Men samtidigt, om du vill gå efter silver, du får göra det. Det sker, det är bra. Det är, mashallah, du ger pengar till de fattiga. Och så här. Och om du vill vara på den säkra sidan, det är också majoritetens åsikt att gå efter silver, så får du göra det. Jag bara nämner här vad jag anser vara starkast, och det är guldien. Andra Suleiman.
Det var en följdfråga till broders. Skulle det bli bid'a om man gör adhan hemma när bönen går in?
Nej, det är sunna. Sunna att göra adhan. Men samtidigt är sunna att göra adhan i samband med bön. Till exempel nu i Sverige, vi har dhuhr klockan 1 och asr klockan 5 ungefär. Yani, du skulle kunna be dhuhr klockan 4. Det är helt okej, du har ingen synd på det. Det är inte ens makro. Okej? Okay? Du ber hemma eller på jobbet. Att skjuta upp dhuhr. Så ska du då göra adhan klockan 1 eller klockan 4? Om du väljer att be vid 4 tiden, ska du göra adhan 1 eller 4? Vad säger du? 4, precis. När man avser att be, det är då man gör adhan, som det har nämnts i vissa hadithen. Att då profeten, alltså som försenade bönen, så försenade också adhan. Okej? Okay. Abdallah?
Jag har en fråga angående drömmar.
Ja.
Alltså, om man vaknar, alltså det här med skillnaden mellan sanndrömmar och mardrömmar. Om man har haft en dröm, man har drömt om att en närstående har dött i en viss ålder. Kan man då varna, om man känner sig sorgsen under dagen på grund av drömmen man haft, kan man då varna personen?
Nej.
Får man inte göra det?
Nej, du får inte varna personen. För att Beroende frågor om en dröm. Att man ser någon släkting dö som en vana personen. Nej, för att dö i drömmen betyder inte att man kommer dö. Att dö kan betyda att man kommer göra tåg. Det kan betyda många andra saker. Det kan betyda att man åker på hajj och så vidare. Så att det kan ha massa olika betydelse. Så du kan inte bara dra slutsatsen, du kommer dö.
Även om den personen skulle vara icke-troende.
Det spelar ingen roll. Det kan betyda att han kommer läsa om du ser någon dö och sen få liv. Det kan betyda att han kommer bli muslim. Så att det beror på hur man ser personen dö, vilket tillstånd. Det finns på bushra.se, hemsidan, en kategori om död. Den är väldigt lång. Där kan du se vad död kan symbolisera i en grupp. Jag har frågor här på internet om vovo. Vad var det man säger? Kan man tvätta mer än 3 gånger? Nej, det är överdrift och det är haram. Men gör man det av misstag, man är ursäkt. Men gör man det alltid eller för att vara på säkra sidan, då är det överdrift och det är haram och det är bidat. Okej? Okay? En annan fråga, om man inte minns hur många gånger man har tvättat. Gilsens vovo, ja. Så länge du har tvättat ansiktet, armarna och fötterna. Det vore korrekt. Du behöver inte minnas att det var 2 eller 3 gånger. Du har inte med saken att göra. Okay? Det är inte som bönen. Det måste vara 4 raka. Vodou, som jag sa, det kan vara att tvätta ansiktet 1 gång, armarna 2 gånger, fötterna 3 gånger. Så om du minns eller inte minns, din vodou ändå korrekt. Så länge du har tvättat dem. Åtminstone 1 gång. Sista frågan.
Det här med sadaqa jariya. Om man ska göra dua till sina föräldrar som är döda. Ska det vara en son eller ska det vara en tjej?
Spelar ingen roll. Alla barn kan göra sadaqa jariya för sina föräldrar. Vare sig son eller döttrar. Eller de kan till och med gå ihop. Att barnen går ihop och säger låt oss tillsammans bygga en moské för pappa till exempel. Förstår du? Det är okej. Okay. Kvinnor kan också säga sadaqa jariya. Det är inte begränsat till männen. Han fick sista frågan. Jalla, du kan komma privat. Vi ses nästa dag. Salam alaikum.
Tillsammans till 100.
Hur är det? Det känns. 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 Det